Johannes 15 kapitel, de första 7 verserna. Johannes 15 från början. Jesus säger: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Det här hör ju till en av våra mest lästa bibeltexter. Och det är alltid farligt. Bibeltexter kan bli förbrukade. Man kan bli så van vid en text att man upphör att se vad den handlar om. Och det här är ju en text som vi ofta utlägger på ett väldigt gulligt vis. Vi brukar ofta säga att ja, det är bara för grenen att sitta fast i vinstocken, så bär den så mycket frukt och då blir allting så bra och då kan vi be om vad helst vi vill så ska vi få det. Amen. Och det låter ju väldigt problemfritt och egentligen ganska idylliskt. Och då har vi ju gjort som vi brukar göra, nämligen vi har hoppat över något. Vingårdsmannen, han med saxen, ni vet. Honom brukar vi förtiga. Därför att då blir ju texten trevligare och vi blir gladare. Men nu står han ju omnämnd. Och så här dags på året så brukar man ju beskära fruktträden för att det inte bara ska bli blad och grenar. Det minns jag från de åren då vi bodde i villa med massor av äppelträd. Man gick där och tittade på dem där vartenda år och tänkte, ja, jag tar dem nu till lördag. Så blev det lördag och så tänkte man, nej, jag hinner inte idag. Så framåt 1 maj så drog man en lättnadens suck och sa, nu är det för sent. Så såg ju träna ut som de gjorde också. Till skam och vanära för en själv och till god glädje för grannarna. Det finns en sax i sammanhanget. Och jag tror att det är mot den bakgrunden som vi ska förstå Jesu ord: bli kvar i mig. Förbliv i mig, som det stod i gamla översättningen. Därför att det är ju inte så vanligt när man ympar in grenar att man efter ett tag ser att grenarna hoppar ut. Har man gjort det ordentligt så sitter de ju fast, de växer fast. Och då undrar man, vad är det som gör att grenarna hoppar ut här nu då? Ja, det kan ju vara många saker. Men bland annat detta att livet kanske plötsligt blir smärtsammare än man trodde. Bibeln har ett uttryck. Och det är Paulus som använder sig av det. Han talar om trons goda kamp. Och när vi läser den här liknelsen om vinstocken och grenarna så låter det ju inte så kampfullt precis. Visst, nu är grenen inympad och nu sitter den där och bara den sitter där så bär den frukt. Ja visst. Men så kommer vingårdsmannen med saxen. Och då tycker grenen att nej, här var det inget särskilt roligt att sitta. Kan man inte bli inympad på något bättre ställe där man får vara i fred? Och då ställs vi ju inför det som möter oss som en frestelse då och då. Nämligen att ge upp. Och det är ju det Jesus talar om här. Ge inte upp. Det där behöver man ju inte säga under lätta och angenäma och soliga dagar. Ge inte upp. Men när det blåser snålblåst och regnar småspik, det är då som man har anledning att påminna sig de här orden: bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Det här är ju en del av Jesu avskedstal. Han kommer ganska snart att lämna lärjungarna. Och lärjungarna kommer att hamna i mängder av situationer som de inte hade en aning om. Jesus har visserligen förberett dem lite grann och talat om att människosonen kommer att bli överlämnad i prästernas händer och de ska lämna honom till och så vidare. Men som Lukas skriver, de fick sån ångest när han sa det så de förstod inte vad han pratade om. Så de var inte så väldigt förberedda ändå. Men vår trygghet i livet och vår, det vi har att hålla oss till inför morgondagen är ju inte att vi vet vad morgondagen kommer att handla om, att vi vet precis hur allting kommer att bli. Utan vi får ju egentligen bara ett enda ord: bli kvar i mig. Håll fast vid mig. Även om ni tycker att jag har tappat greppet, även om ni tycker att jag bär mig orimligt åt, även om ni tycker att ni inte alls begriper mina vägar, håll kvar vid mig. Håll fast vid mig. Släpp inte taget. Och det ska ju räcka. Men så kommer ju de överraskande lidandena. De smärtor som man ju så lätt tycker att det här kunde ju Gud ha låtit bli. Och vi var ju inne lite grann på detta igår kväll. Är det Gud som ligger bakom min skilsmässa eller är det inte? Svar vet ej. Sådana frågor besvaras inte. Och de trasslar bara till livet i längden. Och kan till sist få oss att släppa taget om Herre. Herre, du kunde ju ha förhindrat det här. Ja, det är klart. Det kunde han. Men när det nu blev som det blev, så ge inte upp. Släpp inte taget. Låt inte grenen lossna. Det är livets hemlighet. Det är trons goda kamp. Att inte ge upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Hur blir man en bönemänniska? Hur blir man en förebedjare? Ja, det blir man inte genom att gå i 100 bibelskolor eller 1000 böneskolor. Det här är inget man lär sig på skolbänken. Utan det är någonting man lär sig genom att inte ge upp. Det är någonting man lär sig genom att hålla fast vid Herren också i de situationer där man tycker att nej, nu får det vara bra. Hit men inte längre. Håll fast vid Herren ändå. Så blir du en bönemänniska. Och då kommer du att få upptäcka detta. Att fler och fler av dina böner besvaras. Därför att det är ju trofastheten som så att säga är grundsubstansen i tron och i trons goda kamp. Att vara trofast mot en Gud som man ju ändå inte till fullo kan förstå. Vi ska se ett exempel på det här. Vi ska gå till Gamla testamentet. Första Samuelsbokens första kapitel. Och vi ska till en början läsa de första 8 verserna. Första Samuelsboken 1. I Ramataim Sofim i Efraims bergsbygd levde en man som hette Elkana, son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en Efraimit. Han hade 2 hustrur. Den ena hette Hanna, den andra Peninna. Och Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Den mannen begav sig år efter år upp från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner Hofni och Pinehas då var Herrens präster. En dag offrade nu Elkana, och han brukade ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin andel av offret. Men åt Hanna gav han då en dubbelt så stor andel, ty han hade Hanna kär, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. Men hennes medtävlerska brukade för att väcka hennes vrede retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Varje år, så ofta hon hade kommit upp till Herrens hus, gjorde han på samma sätt, och den andra retades då med henne på samma sätt, och nu grät hon och åt ingenting. Då sa hennes man Elkana till henne: Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än 10 söner? Jag kan inte underlåta att citera min hustru i sammanhanget. Hon säger: Elkana var ju en riktig strunt som inte kunde slå näven i bordet och tala om för Peninna att hon skulle hålla käft, utan hålla på och jamsa istället med Hanna och säga: jag är inte värd mer än 10 söner för dig. Det är typiskt karar. Och det kanske är sant. Ni har väl lagt märke till att det står i den här texten att Herren hade gjort henne ofruktsam. Herren. Och Peninna var ju vad vi i Göteborg brukar säga, hon var tyken. Hon missade inget tillfälle att retas, mobba och tråka. Ett sånt familjeliv. Och allt eftersom åren går och Hannas hopp om ett barn grusas allt mer, och Peninna föder barn efter barn och blir elakare och elakare, så drivs till sist Hanna fram till en desperation. Och då är det ju viktigt, vad gör hon med sin desperation? Knyter hon näven mot himlen och säger: vad är du för en Gud som har tillåtit att jag blev barnlös? Vad är du för en Gud som tillåter Peninna hålla på det här sättet? Vad är du för en Gud som inte kan sätta lite ruter i gubben min, så han åtminstone får någon ordning på torpet? Inget av allt detta. Hon knyter inte näven emot himlen. Vi läser vidare. En gång när de hade ätit och druckit i Silo hände sig, medan prästen Eli satt på sin stol vid dörren till Herrens tempel, att Hanna reste sig och i sin djupa bedrövelse började be till Herren under bitter gråt. Och hon gav ett löfte och sa: Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och tänka på mig och inte glömma din tjänarinna, utan ge din tjänarinna en manlig avkomling, så vill jag ge denne åt Herren för hela hans liv, och ingen rakkniv ska komma på hans huvud. när hon nu länge bad så inför Herren och Eli David gav akt på hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och endast hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa Eli till henne, hur länge ska du bete dig som en drucken? Laga så att ruset går av dig. Men Hanna svarade och sa, nej min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt nu min själ för Herren. Anse inte din tjänarinna för en ond kvinna, ty det är mitt myckna bekymmer och min myckna sorg som har drivit mig att tala ända till denna stund. Då svarade Eli och sa, gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Hon sa, låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick kvinnan sin väg och fick sig mat, och hon såg sedan inte mer, så sorgsen ut. Vad gör hon med sin desperation? Hon håller fast vid Gud. Hon utgjuter sin själ för Herren. Och det är ju ett ganska starkt uttryck. All sin förtvivlan, all sin besvikelse, all sin sorg och smärta. Men hon delar den med den Gud som är medlidandets Gud. Och det är ju som sagt inte så givet att det är så vi hanterar smärtan i våra liv. Hon fick nåden att inte fastna i frågan, varför har Gud gjort mig barnlös? Utan fick nåden att istället utgjuta sin själ för Herren, som hon lika väl kunde anklagat. Och det leder ju så småningom till att hon blir gravid och får en son. Och hon har ju gett ett löfte åt honom att får hon en manlig avkomling, som det står i 11:e versen, så ska han bli given som en gåva åt Herren. Och så småningom så, ett år när Elkana kommer med sina båda hustrur och alla sina barn, så lämnar Hanna, den lille gossen Samuel, att stanna kvar hos Eli i helgedomen. Och så ska vi lyssna till den bön som hon ber när hon på nytt utgjuter sin själ inför Herren. Men nu inte längre med dess förtvivlan utan med dess glädje. Andra kapitlet från början. Och Hanna bad och sa, mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig över din frälsning. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är som vår Gud. För inte ständigt så mycket högmodigt tal. Vad fräckt är må inte gå ut ur er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är sönderbrutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De som var mätta måste ta anställning för bröd, men de som led hunger hungrar inte mer. Ja, den ofruktsamma föder 7 barn, men den moder som fick många barn vissnar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig, han gör också rik. Han ödmjukar, men han upphöjer också. Han upprättar den ring ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige, ja, han vill låta dem sitta bredvid furstar. Och en härlig tron ger han dem till arvedel, ty till jordens grundfästen i Herren, så jordkretsen har han ställt på dem. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga förintas i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft. De som strider mot Herren blir krossade, ovan dem dundrar han i himmelen. Ja, Herren dömer jordens ändar, men han ger makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn. Man kan ju alltid undra, det står ingenting om det, men man kan alltid undra om Hanna förstod att hennes bön och hennes lovsång var profetiska. Eller om det bara var det som hon tyckte att hon ville ha sagt i den stund. Det är ofta så. När vi är som närmast Herren så kan vi vara mer profetiska än vi själva vet om. Det är inte alltid så att profeter inleder och avslutar med så säger Herren. Utan det är i princip när Herren vill varna sitt folk. När folket har gått så långt ifrån Herren att de sista varningarna meddelas. Då stryks det under, så säger Herren. Men det här är profetiska ord utan någon egentlig avsändaretikett. Vi kan bara förstå att det är profetiskt. Här står det talat om Herrens smorde. I 11:e versen. I 10:e versen. Vem är det? Jo, det är Messias. Herren ger makt åt sin konung, står det. Och det är sagt till ett folk som inte har någon konung. Ty det var först när gossen Samuel blev stor som de äldste i Israel kom till Samuel i Rama och bad att de skulle få en konung som alla andra folk. Och det var egentligen ett uppror emot Guds vilja att man bad om en konung. Men Hanna står här och talar om Herrens konung och Herrens smord. Och vilken insikt i Guds väsen och Guds vägar som hon har fått under sin mångåriga sorgeprocess. För inte ständigt så mycket högmodigt tal, säger hon. Och det är möjligt att hon tänkte på Peninna. Skrattar bäst som skrattar sist, kanske vi skulle ha sagt. Utan att för den skull kanske nödvändigtvis behöva lägga skadeglädje i orden. Det som var mätta måste ta anställning för bröd, men det som led hunger hungrar inte mer. Herren dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån. Ja, det är ju en hel påsksalm i en enda vers. Han ödmjukar, men han upphöjer också. Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige. Guds vägar har hon lärt sig att förstå. Varför det? Hur kunde hon göra det? Var hon docent i teologi? Hade hon gått någon speciell utbildning? Nej, hon var inte docent i teologi. Men hon hade hållit fast vid Herren. Mitt i sitt lidande. Hon hade inte gett upp. Och jag tror uppgivenheten är en större fara än vi förstår. Och en svårare frestelse än vad vi anar. Att fortsätta att vänta efter Herren. Stadigt förbidade jag Herren. Ja, det låter ju lätt att både säga och sjunga. Men att stadigt förbida Herren när det inte riktigt går efter ens egen tidtabell, det är inte så lätt. Och vore det lätt så skulle inte allt detta så att säga vaskas fram i ens liv, som vi ser att det växte fram i Hannas liv. När vi ändå är kvar i Gamla testamentet kan vi ju slå upp den 73:e psalmen. Den handlar kanske inte precis om personlig tragedi. Det är lite svårt att säga det. Men psalmisten här, han kör fast i att livet ser så orättvist ut. Att fräcka, ohederliga människor har mycket mera framgång än de som är angelägna om rättfärdighet. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkt. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse, som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet, som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, då, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, nu kan vi känna igen det här. Vi har ju talat om smärtan i en skilsmässa. Och hur ofta är det inte så att den som överger, som packar sin tandborste och går och smäller igen dörren, det är den som klarar sig bäst. Som plötsligt dyker upp med en ny hustru eller en ny man och med fina, trevliga yttre förhållanden. Och så sitter man där som den övergivna. Den som var trofast och till synes inte hade någonting för det alls. Den som sitter och kämpar med bitterheten och smärtan. Med alla frågor och alla varv. Hur kan du tillåta Gud att han blir så lycklig och att jag får lida? Jag som var mån om trofastheten. Är du egentligen rättvis, Gud? Vem är du? Hur sköter du det hela? Ja, det är inte svårt att fastna i den frågan, eller hur? Konsten är att inte göra det. Asaf som har skrivit den här psalmen, han berättar i alla fall med vilken plåga den här frågan blir för honom till sist. Var morgon kom tuktan över mig, säger han. Det är som om morgonångesten stod redo vid sängen. Så fort han slår upp de violblå så slår ångesten klona i honom. Det är som att det finns ingen fortsättning på livet längre. När jag tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, säger jag. Ja, det är det. Det är för svårt. Men Gud kommer honom till hjälp. När man har varit med ett tag och sett hur det går på längre sikt, så upptäcker man att de där som ser ut och klarar sig så bra på kort sikt, de klarar sig inte lika bra på lång sikt. Tänk vad många det var under det glada 80-talet som hade all anledning att läsa 73 salmen och fråga varför det går så bra för alla börsklippar och finansvalpar, som det hette. Varför har de så stor framgång? Och här sitter vi med våra ynka 5% lönepåslag vid vanliga knegar. Ja, vart tog de vägen, alla finansvalparna? Det har rullat många huvuden. Även om många har ryckt i fallskärmen, så finns det också många personliga tragedier. Jag träffade för ett år sedan en man som rör sig i de övre företagarvärldarna. Och som under många år varit hej och du och bror med många sorters klippar och finansvalpar. Och jag frågade hur ser det ut idag? Ja, sa han, många är döda. De orkade inte längre. På slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv. Herrens rättvisa kommer. Men som skriften säger, Gud är långmodig. Den kommer inte på direkten. Den kommer på längre sikt. Du, var och en ska ha sin chans att omvända sig. Men det här är bara liksom början till hjälp. Som Asa får. Han får något som är viktigare. Han får förmågan att förbli hos Herren. Det är det ögonblick han säger, dock förblir jag alltid hos dig. Vare sig jag begriper det här eller inte. Då ljusnar. Då är det som han liksom är ur krisen. Och då kan han säga att när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Vi klappar om honom och säger, vad begriper du nu då, kära Asaf? Ja, jag begriper inte så mycket nu heller. Men, vem har jag i himmelen utom Herren? När jag har honom så räcker det. Är det någon som tror att vi kan komma fram till den punkten i våra liv utan att då och då passera dödsskuggans dal? Jag tror det är omöjligt. Jag måste ju säga att hade jag inte haft mina kriser och den smärta jag har haft i mitt liv, så satt jag inte här idag. Dock förblir jag alltid hos dig. Jag ger inte upp. Trons goda kamp. Andra Timoteusbrevet, 4:e kapitlet och 6:e versen. Tim 4:6. Paulus sitter ju i fängelse när han skriver det här brevet, och det är kanske det sista vi har från hans hand. Då skriver han så här: mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. På den tiden jag var ateist och sjöng i 2 kyrkokörer, så minns jag att kyrkoherden och prosten i denna församling som jag sjöng i, han älskade den här texten. Han pratade, ja, nästan vad söndagens texten handlade om, så pratade han om trons goda kamp. Så jag blev väldigt förtrogen med de här orden, att jag har bevarat tron. Och det var för mig liksom ett erkännande av att tron var bara en saga. Den var så hotad av verkligheten så det var en konst att bevara den ända tills man dog. Det var min uppfattning. Det var alltså ett sorts självbedrägeri som man med olika konster och finter och knep skulle så att säga försöka få att överleva. Men det är inte så Paulus menar. Det förstår jag nu. Man kan ju tycka också som kristen att det här är ju en ganska dålig målsättning. Att bevara tron. Har han inga högre visioner, Paulus, än att bevara tron? Ja, den som säger så har inte förstått frestelsen till uppgivenhet. Jag har aldrig gett upp. Det är ju vad han säger. Jag har hela tiden vandrat vidare i trohet mot Herren. Och inte allting har gått efter mina förväntningar. Det här har inte varit smärtfritt. Det här har inte varit enkelt. Och jag väntar mig inte att det ska bli enkelt den korta tid jag torde ha kvar att leva. Därför att jag väntar mig att mitt eget liv, mitt eget blod ska utgjutas som ett offer. Det kanske blir lejonen imorgon dag. Men jag har förblivit i Herren. Förbli i mig, så förblir också jag i er. Ge inte upp. Jag har inte gett upp. Jag har fullbordat loppet. Och när det gäller att fullborda loppet, så handlar det ju inte om 100 meter på platt bana. Utan det är maraton i backig terräng. Där konsten inte bara är att få en fin tid när man kommer fram, utan att det är konsten till och med att överhuvudtaget komma i mål. Att inte ge upp på vägen. Att inte bli sittande. Och Paulus talar en hel del om det här, framförallt i andra Korinthierbrevet. Vi ska titta i det första kapitlet. Tredje till elfte verserna. Välsigna där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också en riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt, är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade, är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Jag vill att ni ska ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss, och ni ska hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Gud som all trösts Gud. Är det så vi skulle vilja att Gud var? Vi talar ju hellre om Gud som den store läkaren. Därför att när han har gett oss fullständig läkedom, så behövs ju ingen tröst. Det är bättre att vara rik och frisk än att vara sjuk och fattig, som det brukar heta. Ja, det är möjligt efter denna världens utsiktspunkt att det är så. Men Paulus har ett helt annat perspektiv. Han ser inte en Guds vanmakt, och han ser inte en Guds ovilja i det här. Utan han ser hur Guds nåd och välsignelse flödar in i skapelsen. Det gör den alltid genom brutna människor. Aldrig genom perfekta, färdiga, starka, beundransvärda. Utan alltid genom brutna människor. Genom människor som har behövt tröst och som behöver tröst. Och det är på något sätt så, när Guds kraft går igenom dig och mig och når någon annan, så kan det ligga läkedom när den når fram till den andra. Men när kraften går igenom mig, så kanske jag bara kan erfara det som en tröst. Det här har att göra med påskens budskap. Det som vi förstått så lite av, och egentligen inte vill förstå så mycket av. Nämligen att lidandet och synden i skapelsen löses inte genom makt och inte genom skicklighet, utan genom medlidande. Jesus kommer inte i stor makt och härlighet och gör sådär. Pst, så är sjukdomarna borta. Synden är borta, lidandet är borta, allt är fixat. Han står inte ens någonstans uppe i sin himmel och tittar över balkongräcket och välsignar folkmassorna. Han löser inte problemet genom makt och inte ens genom skicklighet, utan genom medlidande. Lösningen kommer inte uppifrån utan underifrån. Det här, det har vi på ett sätt en sund känsla för i vårt inre. En läkare som i och för sig är skicklig och duktig och tekniskt fingerfärdig, men som inte kan stanna till hos den obotligt sjuke och lyssna till hans situation. Den doktorn inger i längden inget förtroende. Han är en mekaniker. Han är en tekniker, men han är ingen läkare. Och det hänger ihop med att vi alla har en sorts insikt i att en människa som bara är villig att hjälpa så länge det inte gör ont för honom själv, den är inte mycket att hålla i handen när åskan går. Den är inte mycket att lita på. Och man smiter sin väg när det stora lidandet börjar. Så är han en klåpare mitt i all sin skicklighet. Tillvarons problem löses inte genom makt eller skicklighet, utan genom medlidande. Gud är medlidandets Gud. Han är tröstens Gud. Och det är ingen tröst som består i en sorts vanmakt. Jesu död var ingen vanmakt. Utan vi måste förstå att den kraft som är Guds rikets kraft och som skriften kallar för korsets kraft, den ligger i medlidande och inte i förmåga. Det är relation och inte funktion. Villigheten att dela, inte bara villigheten att göra. Och därför ser Paulus en väldig mening i detta, att han har fått en riklig del av Kristi lidande. Därför att då får vi också en riklig tröst genom Kristus, säger han. Och den trösten, den går alltid vidare. Den kommer andra till godo. Och här känner vi igen bilden nu av vingårdsmannen som kommer med saxen. Därför att då blir det frukt. Och så ger han ett litet exempel. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Om någon är intresserad av att se hur svårt han hade det i Asien, det får ni göra sedan i så fall, så står det i Apostlagärningarna 19. Paulus var i Efesus och där blev det ett väldigt upplopp. Det blev nämligen så att det blev lågkonjunktur för juvelerarna i Efesus. De gjorde nämligen små statyer av Efesiernas Diana, eller Artemis hette hon väl också. Eller någonting sånt där. Och när alla kom till tro på Jesus så var ju liksom branschen mättad plötsligt. Och de fick som sagt svårt att få verksamheten att gå runt. Och det slutade med att det blev ett jättelikt upplopp där de höll på att ha ihjäl Paulus och alla hans medarbetare. Det var bara precis på vippen att de klarade sig. Och Paulus berättar om det här och säger att jag vill att ni ska veta hur svårt det här var. Den här gången trodde vi nu åker vi dit. Nu har de ihjäl oss. Nu går det inte längre. Nu är det stopp. Men Herren räddade oss. Och det är under de här förhållandena som vi arbetar, säger han. Vi har hela tiden liksom en dödsdom inom oss. För att inte livet ska gå ut på oss själva. Utan på dem som välsignelsen ska nå fram till. Fjärde kapitlet läste vi i morse, men låt oss göra det igen. Och nu verkligen begrunda vad det är han säger i detta ärende. Vi börjar i sjätte versen, fjärde kapitlet. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Ja, här finns nu en väldig skatt nedlagd. Men den finns i ett lerkärl. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, säger Herren. Utan genom min ande. Varken du eller jag kan stänga av vår egen kraft, vår egen skicklighet och vår egen förmåga. Det är bara Herren som kan det. Och han gör det på ett väldigt enkelt sätt. Han ställer oss i situationer som vi inte klarar. Så räcker det. För när vi står i situationer som vi inte klarar, då är ju så att säga vår kraft förbrukad. Och Paulus talar om det. Det är så jag lever, säger han. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Har du känt det så någon gång? Ja visst, det har du säkert. Du har säkert sagt till dig själv, nu orkar jag inte en dag till. Nu går inte det här längre. Nu är det slut. Slut har det varit länge, men nu är det verkligen slut. Och nu är det slut. Det går inte en dag till, säger vi. Och så går det en dag till. Nu går det i alla fall ingen dag mera, säger vi. Och så gör det i alla fall. Döden verkar i mig, säger Paulus, för att livet ska verka i er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Och sedan kommer så att säga ädelstenen i smycket. För då säger Paulus så här: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och han har redan sagt det i första versen. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Om ni förblir i mig, mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Att komma fram till detta, att så att säga vinna seger över sin uppgivenhet, därför att när nåden ska börja passera genom våra liv, så låter Gud nåden passera genom det som är smärtsamt i våra liv, inte genom det som är bekvämt. Och som jag har sagt förut, och jag upprepar det igen, det betyder inte att vi behöver söka efter smärtan. Livet är smärtsamt. Vad det handlar om, det är istället att när livet blir smärtsamt, att vi då extra mycket griper tag i Herren istället för att stöta bort honom. Att vi kanske griper tag i honom fastän det känns som han var långt borta. För det gör det ju ibland när mörkret stänger sig omkring. När man kommer in i tillstånd av sorg eller depression, så känns det ju som om Gud aldrig hade funnits, eller åtminstone inte fanns på ljusårs avstånd. Och det har ju ofta med sorgen och depressionen att göra. Man är så blockerad i sitt innersta att man förnimmer inte Guds närvaro. Att ändå förbli hos honom, det öppnar vägar av nåd. Det öppnar vägar av mening. Det öppnar för ett rikt fruktbärande längre fram i livet. För 10 år sedan, när jag själv slutade mitt arbete som läkare, så var jag med och startade en bibelskola. Jag var med som en av denna skolas 3 ordinarie lärare under 4 terminer. Och vi som startade denna skola, vi hade lyssnat en del till det som kom att kallas för trosförkunnelse. Och vi bestämde oss för att en av skolans lärare skulle meddela sådan förkunnelse. Och vi visste bokstavligen talat inte vad vi gjorde, åtminstone gjorde inte jag det. Men det visade sig mycket snabbt vara en undervisning som inte gick att blanda med annan undervisning. Just därför att den är främmande för korset. Den är främmande för att kraften flödar genom vår smärta och vår brutenhet. Utan där skulle kraften istället flöda genom vår sprickfrihet och vår förträfflighet. Och vi kom i våldsamma konflikter. Bakom kulisserna på denna skola var det ständiga konflikter och ständig strid. Och de 2 år jag var med på denna skola var de längsta åren i mitt liv. Jag förlorade min nattsömn under de åren. Och det är först det sista året ungefär som jag har sovit någorlunda hyfsat på nätterna. Det var en kris som jag inte kan beskriva. Och jag hade ändå frågat Herren innan om det var hans vilja att jag skulle vara med i det här, och uppfattat det som en klarsignal. Och ni kan ju själva förstå, när de åren var slut och jag i illa tilltuffsat skick lämnade den verksamheten, så undrade jag mycket, vad skulle det här vara bra för? Men det har jag fått se sedan dess. Jag har fått hjälpa många som varit inne i samma elände. Fått hjälpa dem tillbaka till livet.
Nu kan jag säga det var värt den smärtan. Men det kunde jag naturligtvis inte då. Det jag gör förstår du inte nu. Men framdeles ska du fatta det. Det är ju ofta så. Om vi inte ger upp. Om vi inte ger upp. Många av oss minns ju med lite romantiskt, nästan lite nostalgiskt vemod det glada 70-talet då det kom Jesus folk ifrån Amerika och ja, allting var så gulligt och rart och vi bekantade oss med nådegåvor och folk blev helade och somliga började tala i tungor och ja, det var så härligt och man slutade sjunga till orgel och började med gitarr och sånt här. Det var ju väldigt gulligt och rart. Och sen kan man ju undra varför är det inte så nu? Hur kom det sig att det blev annorlunda? Jag tror mycket att det blev så att vi, när Gud först hade låtit oss prya lite med nådegåvorna och känna att kraften fanns, att den heliga ande var en verklighet och att gåvorna verkligen var till för alla, så lät Gud också kraften framför allt börja flöda i vår smärta. Och då sa vi, men det måste vara något fel. Det här gör ju ont. Så ska det inte behöva vara. Och då slutade många. För ont skulle det ju inte göra. Och att vi skulle råka i konflikt med någon för lydnadens skull, så skulle det ju heller inte vara. Hellre gravkammarens frid än att vi får lov att tänka om och anpassa oss. Många andra försökte istället hålla fast kraften och ändra lite på den så den skulle bli smärtfri. Och sen hamnade vi i den situation där vi är. Och så torkar kraften in i vanlig ordning. Det är nog inte första gången i kyrkohistorien som det har blivit så. Detta är kanske en av de viktigaste frestelserna att vara klar över i vandringen tillsammans med Herren. Frestelsen till uppgivenhet. Därför att det är på något sätt en sån förlösning i det beslut som Asaf fattar. Dock förbliver jag städs hos dig. Nu bestämmer jag mig för det här. Och det kan jag inte göra i min egen kraft, men Gud kan stadfästa det. Jag själv stavat mycket på den bönen, Herre gör mig trogen. Det är för att varje tjänst och kallelse man kommer in i är full av salighet, men också full av smärta. Och jag har också min kamp emot frestelsen att ge upp. Jag rekommenderar bönen, Herre gör mig trogen. Hjälp mig att inte ge upp. Hjälp mig att vara lika trogen mot dig när det är smärtsamt som jag är villig att vara när det är roligt. Det är för det är ju bara det som är trohet i nöd och lust. Hjälp mig att vara lika trogen när jag ser lite resultat som jag är villig att vara när jag ser mycket resultat. Detta kanske man bara kan lära sig i smärtans dagar. I tider av övergivenhet, i tider av sorg och separation. Att då liksom på ett nytt sätt sträcka sig mot Gud och säga: dock förbliver jag alltid hos dig. Ni förblir i mig och mina ord förblir er. Då kan ni be om vad helst ni vill och ni ska få det. Låt oss be. Herre, du underbare Gud, vi tillber dig. Vi närmar oss nådens tron. Vi ber att de tunnlar av sorg och smärta som många av oss genomgår just nu ska få leda till en helt ny typ av mognad. Att vår gren får bli inympad på ett förblivande sätt i vinträd. Herre, vi bär fram inför dig som en offergåva de frestelser som vi själva lever med. Frestelsen till uppgivenhet. Bara du vet, Herre, hur många gånger vi har sagt: det går inte en dag till. Vi kan bara be att din ande övertygar oss om att det har gått alla dagar vi har sagt så. I alla fall. Och att vi därför får med din hjälp bli lösta från tvånget att bekymra oss för morgondagen. Utan att vi faktiskt kan istället borde få ta emot trösten och glädjen. Och lära oss hemligheten med livet. Salighetens gåta. Meningen. Det underbara. Skatten i åkern. Himmelriket mitt ibland oss. Öppna våra ögon, Herre. Så vi ser vilka möjligheter som smärtans dagar innehåller. Att vi inte bara ser de möjligheterna som skars bort, utan att vi ännu tydligare ser de som öppnar sig. Lovat vare ditt namn. Amen.